En podcast från Aftonbladet.
Hallå Jenny! Nu är, vi här igen.
Nu sitter vi här i studion och myser.
Och idag så har vi lite ett speciellt avsnitt. Det ska bli ett frågeavsnitt nu. All strålkastarljus på dig Jenny och din kunskap. För vi har fått in vissa frågor är faktiskt...
Lite kluriga.
Ja, men lite kluriga. Ja. Och det är roligt.
Ja, välkomna till podden Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björing. Vi ska ju också säga att vi spelar in det här avsnittet i förväg. Det innebär ju, skulle det ha hänt någonting stort i den kungliga världen, sfären, så, och vi då inte pratar om det, så vet ni varför. Men då såklart, självklart, så kan man ju ta del av dina artiklar och kungliga nyheter på aftonbladet.se den dagen.
Det stämmer.
Nu vart jag helt yr i huvudet, för nu var jag liksom tvungen att tänka två stycken tidpunkter. Okej, men vi kör igång då. Vi tar den första frågan, den kommer från Vera. Jag lyssnar regelbundet på er podd och jag har en fråga som jag gärna skulle vilja ställa. Jag undrar hur det fungerar när journalister är med vid kungliga evenemang, till exempel dop eller officiella resor. Journalister får ju ibland vara med inne i kyrkan och närvaro under själva ceremonin eller följa med vid särskilda kungliga resor. Hur går det till rent praktiskt? Ansöker man som journalist om att få vara med eller får man en personlig inbjudan? Får varje större mediehus ett plats eller, och väljer redaktionen ut i så fall vem som ska gå på det eller åka på det? Är det hovet som bestämmer vilka journalister som får närvara eller hanteras det av någon annan? Jag är helt enkelt nyfiken på hur processen ser ut bakom kulisserna.
Ja, men gud, jag älskar att prata om bakom kulisserna. Men så här är det. Som journalist så ansöker man ju om att få vara med om det är någon stor kunglig händelse eller någon resa och så vidare. Ibland så händer det att det kommer en direkt inbjudan från hovet om, nu tar jag bara dop eller bröllop som exempel då. Mm. Och då är det de större tidningarna som får en plats, det Svenska Dagbladet, DN, Expressen, Aftonbladet, Svensk Damtidning. Och självklart mediebyrån TT. För den används ju av jättemånga tidningar, både stora och lokala sådana.
Glöm inte SVT och TV4, så det är ganska många.
Ja, gud ja. Och Sveriges Radio. Ja. Jag menar, det, och det sitter i ryggmärgen på hovet. Att SVT har ju ofta en sån funktion att de är, vad kallar man det, head broadcast. Ja. Ja. Så de kanske har, de har ju monopol på själva sändningen av alltså ett bröllop eller någonting.
Om man tänker sig, till exempel Victoria Danes bröllop, då är det SVT som sänder.
Ja, precis. Och så får man...
Eller kungens 80-årsfirande.
Ta del av det, liksom. Men så bjuder man också in fotografer, såklart. Och det kan fotografer från tidningar, men framförallt de stora bildbyråerna. Och då är det TT med flera och internationella byråer, då, såklart. Men man får en inbjudan direkt till tidningen och så avgör ofta en nyhetschef vem har tid och möjlighet och kunskap kanske också för att kunna gå och rapportera kring detta. Jag som jobbar heltid med kunglig bevakning, jag går ofta på saker.
Alltså kan vi vara lite tydliga? Du är ju den bästa och främsta kungliga hovjournalisten i det här landet. Du har jobbat med det här 25 år.
Jag har jobbat länge. Ja, det var fina ord.
Alltså, men vi förtydligar detta.
Ja, men jag kan ju också vara dubbelbokad. Det kan ju vara en bevakning som sker på flera platser samma dag. Eller om jag är sjuk, eller om det är något annat som händer. Och då är det ju andra som går också. Jag tänker på kungens 80-årsdag eller till exempel drottning Elisabeths platina jubileum i London för flera år sedan. Då är man ju ett helt team som åker, så man är ju flera.
Och vi kan ju nämna på kungens 80-årsdag så var det ju så att du var ju ute och jobbade på olika platser och sen så jag hade livechatten på redaktionen, men sen hade vi ju flertalet kollegor därtill som var ute och gjorde andra saker och bevakade, så att då var vi ju liksom ett helt team.
Mm. Så var det.
Ja.
Och rent praktiskt då, själva den bevakningen på plats, så är det så att man måste vara på plats för en säkerhetskontroll. Utomlands är det jättevanligt med bombhundar som går igenom fotoväskor och handväskor och hej och hå, liksom. Det har hänt i Sverige också, ett par gånger har jag varit med om det. Och sen så blir man då, det är någon från hovet som följer en då och visar vägen till en så kallad pressfolla. Har man tur då, och det är många fotografer, så kan man få stå på en sån här sluttande läktare Och det är för att alla ska kunna se ordentligt. Och där tycker jag att svenska hovet är jätteduktiga på det. Vid kungens födelsedag nu så då hade man ställt en sån här jättestor ramp i flera sektioner som gjorde att var man än stod på den så hade man jättebra sikt. Så det är ju väl värt.
Mm.
I andra fall så handlar det om att man bara står på ett avgränsat område. Då får man som skrivande reporter faktiskt ställa sig bakom fotograferna. För de behöver sina bilder. Utan bilder då blir det ändå inget reportage.
Mm.
Men det kan vara en del, där får jag lägga till, kan vara en del knuffar och vassa armbågar där.
Verkligen, och jag har gjort liknande fast i politiska sammanhang i riksdagen. Och där är alltså...
Det kan
man
vara.
Man får ju inte vara otrevlig, man måste ju bete sig och vara en vänlig person. Men man måste också vara tydlig med att jag ska också se detta.
Ja, och det var ju kanske vanligare förr om åren för att det är så mycket fotografer som konkurrerar om att ta de bästa bilderna. För då tidigare så låg det väldigt mycket pengar i fina kungliga bilder som kunde säljas över hela världen. Och jag har varit med om så många gånger när, och det är alltid från brittiska till belgiska till en del svenska fotografer också, kunde gruffa till. Och det kunde vara en och annan armbåge. Jag har sett ett par gräl genom åren. Men tänk, jag har varit med i 25 år.
Mm.
Så att det här ligger ju tillbaka i tiden. Det är inte riktigt samma sak nu. Men det är klart man konkurrerar om bästa platsen.
Mm.
Så. Men den största medieläktaren som jag stått på, det måste nog ha varit när kung Felipe och drottning Letizia gifte sig i Madrid 2004. Den var gigantisk. Och det var ju verkligen press från hela världen. Alltså... jag vet inte hur många vi var, men det var otroligt mycket folk. Och då var ju Filippe fortfarande kronprins, men det var ändå ett gigantiskt
Varför
event.
Tror du att det var så enormt stort just det, i Spanien?
Ja, men också så här, andra spansktalande länder. Alltså det var ju,
liksom såklart.
Också från Sydamerika. Alltså jag har nog aldrig sett så mycket utländsk press. Också att det här paret var otroligt populära. Hon var ju journalist från början. Och det var ju, man tyckte nog det var lite speciellt att det här giftermålet kändes unikt i Spanien. Men det var också väldigt spännande för att regnet hängde i luften. Men brudparet de klarade sig perfekt in i kyrkan och alla gästerna också.
Mm.
Och det var otroligt pampigt att se dem gå på röda mattan. Sen öppnas himlen och regnet öste ner. Jag har aldrig sett så mycket regn i hela mitt liv.
Alltså, riktigt rejält skyfall.
Ja, men stormande skyfall. När jag då skulle ta mig från kyrkan och tillbaka till hotellet. Alltså jag hade vatten upp mot vaderna på trottoarer och vägar. Alltså jag har aldrig sett något sånt innan. Jag har inte upplevt det efteråt heller. Jag var helt genomblöt. Alla var helt genomblöta. Jag var en dränkt katt. Och då är man ändå ganska uppklädd. Och speciellt då på det här bröllopet. Alltså spanjorerna är rätt tjusiga, deras medierepresentanter, verkligen.
Mm. Och vi liksom brukar ju generellt sett vara i Sverige lite mer praktiskt.
Ja, mer praktiska. Liksom.
Alltså, hade det varit, då för allt.
Vet du, hade det varit i Sverige så hade folk haft det på extra gummistövlar eller ringkapper. Det hade man inte där. Men vakterna, de tyckte synd om oss faktiskt. De lät oss lämna området tidigare än vad som var tänkt då efter vigseln. Men alltså, så blöt jag aldrig varit med hela mitt liv.
Alltså tack för den lilla berättelsen. Du har så mycket erfarenhet och det är det som är så roligt med de här frågeavsnitten. För det är ofta då de kommer fram dina liksom, upplevelser.
Jag ska bara lägga
till. Ja, såklart vi ska.
Där var det ju bombhundar och så jäkla rigorös. För det hade också varit, om det hade varit något attentat eller någonting ganska nyligen. Men det var väldigt hög säkerhet. Vi satt och väntade i någon sån här barack eller någonting innan vi skulle då bussas till den här kyrkan. Jag hade köpt nya kläder och det var ett av de första kungliga bröllop jag gjorde. Så att, då jobbade jag på Svensk Damtidning. Och jag
var
hade,
22 år sedan.
Ja, jag hade rådfrågat då mina kollegor vad ska man ha på sig. Och de bara, men gud, i Spanien, där är man snyggt klädd.
Tjusig.
Ja, inte svenskt praktiskt, utan tjusig. Så hade jag köpt en snygg kjol och en vit liten kavaj och snygga skor och sådär. Och så hade jag haft så bråttom, man var ju uppe... Vi var uppe så 5-6 på morgonen för att det var så rigorös säkerhet. Så hade jag glömt att dra bort prislappen på den lilla kavajen. Och den här kavajen hade jag väl köpt på H&M eller Zara eller någonting, det kommer jag ihåg. Men det var inga så dyra grejer. Och då var det en jättegullig spansk journalist som bara så här, excuse me, do you need help? Jag bara, va, nej, vadå, tack men nej.
Uh-huh.
Och så pekar hon så här, you still have your little, jag kommer inte ihåg vad heter, sån där prislapp. Du har kvar den under armen här. Och jag var ju ganska ung då och jag tyckte det var jätteskämmigt. Och nej, alla har sett det här och köpt nya kläder för det här evenemanget. Men det är ju ingenting att skämmas över. Hon skrattar ju bara gott liksom, så här, hjälpte mig att dra loss den där lappen. Men när man som relativt ny hovreporter så var det liksom bara, åh nej.
Fast du hade lite annat att tänka på, Jenny.
Jag hade lite annat att tänka på, ja.
Vi går vidare till nästa fråga. Mm. Den kommer från Eva. Tack för bästa kungliga podden. Tack själv.
Tack själv.
När jag tittar på intressanta kungliga program och de vackra och unika smyckena kommer på tal så undrar jag ofta varför benämner man Sibyllas diadem just så? När det var prinsessa Margaret som fick det i bröllopsgåva av sina föräldrar, hertigparet av Connaught, när hon gifte sig med prins Gustav Adolf. Borde det inte benämnas efter ursprung och första ägare?
Oh, jag fattar logiken i det där. Och det är ju lite lustigt det här med hur man benämner diadem. För det skiljer sig också i Sverige och utomlands och sådär. Det är inte alltid logiskt. Ofta får det ett namn efter sin första ägarinna eller efter sitt ursprung, som de Leuchtenbergska garnityret just till det, exempel. Just det. Men det kan också vara så som i fallet med prinsessan Sibyllas diadem, att det får namn då efter sin senaste ägare. I Storbritannien så säger man faktiskt The Connaught Diamond Tiara om det här diademet.
Jaha, alltså det har liksom två olika namn beroende på var man befinner sig.
Ja, ja. Mm. Men kungens farmor då, kronprinsessa Margareta, hon fick det i bröllopspresent av sina föräldrar 1905. Det tillverkades året innan av den brittiska hovjuveleraren Garrard & Company. Det är gjort av briljanter i form av 5 jättegulliga, eller gulliga, eleganta blomsterkransar. Och så sitter det diamantkläppar i och det finns en liten diamantrosett på alla. Det är ett av mina favoriter, det måste jag säga. Men det här med namnen, det är inte alltid logiskt. Men här i Sverige går det under namnet prinsessan Sibyllas diadem.
Okej, då tar vi en fråga från Marika. Hörde om den långa resan som kungen gjorde i militären många mil runt jorden. Skulle en sådan resa kunna göras idag? Med en tronföljare tänker jag att man utsätter sig för stora risker när man befinner sig ute på havet. Svåra att få hjälp till sjöss.
Ja,
kungen var lite rolig.
Det var en bra fråga. Kungen reste ju jorden runt då under sin tid som värnpliktig och han reste med båten HMS Älvsnabben och det var 1966. Och säkerheten...
Resan när han i Australien mötte någon, vad var det, någon sjöman eller någon som befann sig i hamnen och att han kände, som inte kände igen honom, och han har beskrivit efterhand som att det var ett ögonblick där jag fick vara
anonym.
Ja. Var det på den resan?
Jag tror att det är den resan han talar om, ja. Och säkerheten kring kungligheter var annorlunda på 60-talet jämfört med nu. Det skedde ju ett skifte där i samband med Anna Linds, mordet på Anna Lind och även Olof Palme, att man blev mer, mycket mer säker, hade bättre säkerhetstänk kring saker och ting. Men det är klart att kungen var skyddad av sina värnpliktiga kollegor och liksom befäl och sånt ombord. Så det var ju tryggt och säkert på så vis. Jag har svårt att tro att man skulle kunna göra exakt samma typ av resa idag. För säkerhetspådraget skulle vara mycket större och mer omfattande. Men man ska aldrig säga aldrig. Alltså prins Harry, han tjänstgjorde ju i största hemlighet i Afghanistan vid 2 tillfällen. Tyvärr vid ena tillfället så avslöjades hans närvaro där. Så han fick åka hem i förtid, han var ju jätteledsen över det. Men det går att hålla saker hemliga. Det går att skydda kungligheter även i mer extrema situationer.
Mm. Vi hade ju något avsnitt, det här var ganska länge sedan, men då berättade vi ju, då pratade vi om hur kungligheter använde, vilka namn de använde när de bokade in sig på hotell och sådär. Det var ganska kul, hur de liksom jobbar för att få vara anonyma. Det var många olika liksom exempel på det. Men vi går vidare, en fråga från Maja. Är du med, Jenny?
Jag är med.
Vilka språk talar kungen?
Ja, han pratar engelska och svenska såklart, även lite tyska. Jag tror nog han önskar att han var lite bättre på tyska. Hans mamma var ju tysk och han har gift sig med tyska. Han har pratat om sina franska kunskaper. Jag menar Jean-Baptiste Bernadotte, han var från Frankrike, det är ändå så här, kanske bra att kunna. Mm. Han har berättat att han har försökt lära sig flera gånger men att det inte har gått så bra. Och då får man ju också i åtanke att kungen lider av dyslexi. Det är inte jättelätt för honom att plugga och studera och kanske så här få in ett språk till.
Han får göra som en kollega till oss som svarar: jag kan prata franska, men bara när jag själv vill.
Ja.
Det är helt roligt.
Bra svar.
Okej, vi går vidare till Evelinas fråga. Nu är det ju en utställning av drottning Elisabeths kläder, och då kommer jag tänka på kläder som hon hade när hon var gravid med sina 4 barn. Googlade efter lite bilder, men det visade sig att jag knappt kunde hitta en enda bild på när hon var gravid. Hur kommer det sig att det knappt finns några bilder på det? Enligt några svar på Google så var det att hon drog sig tillbaka från offentliga uppdrag då, men att en regent som varit gravid 4 gånger undkommit att bli fotograferad när hon har varit gravid låter så märkligt. Vad vet ni om detta? Jag hade gärna sett hur en gravid drottning klädde sig på den tiden, med allt från vardagslux till galakläder.
Mm. Det finns ett par anledningar till att det saknas bilder från den tiden.
För det första så tog man ju inte bilder i samma omfattning, men såklart, jag förstår Evelinas fråga.
Ja, och det ena har att göra med att de kungliga uppdragen, de minskade ju i omfattning för drottningen i det fallet. Nu i modern tid så ser man ju att kungligheter jobbar ju till långt fram i graviditeten. Men det var annorlunda då. Och det har att göra med att på 40- och 50-talet man visade inte på samma sätt i offentligheten att man var gravid som kunglighet eller offentlig person. Och det var ett annat slags klimat och åsikter om graviditet på den tiden och vad man skulle och inte skulle göra. Så det kan också spela in.
Kan du dra dig till minnes att du har sett någon bild på drottning Elisabeth när hon var gravid?
Nej, jag kan inte. Det har jag inte faktiskt.
Och jag gjorde precis som Evelina när jag såg den här frågan, att jag försökte liksom kolla lite bildbyråer och såna här verktyg som vi har tillgång till här på jobbet på Aftonbladet. Men jag hittade faktiskt inte det.
Nej.
Ja, intressant. Mm. Okej, vi tar en till fråga. Världen blir modernare och så också kungahusen i Europa. Men hur kungliga är egentligen våra kungahus nu? Jag tänker att de flesta har gift sig med en vanlig medborgare. Hur mycket kunglig börd har egentligen kronprinsessan Victoria? Man pratar ofta att man har 2 föräldrar från 2 länder, att man är halvt grek eller halvt svensk till exempel. Är det likadant med den kungliga börden? Är kronprinsessan halvt kunglig? Och hennes barn, hur mycket kunglig börd har de faktiskt? Alltså detta blir ju...
Mm.
Det här, ja, du tar igen den.
Jag tar med det. Om man ska prata om kunglighet i form av gener och blodsband så blir det ju ganska så specifikt. Vi pratar ju inte om det på samma sätt, för tiderna förändras, så även kungahusen. De gamla kraven på att gifta sig med en kunglighet eller en adlig person har ju mer eller mindre försvunnit. För idag gifter man sig av kärlek.
Gud, ske lov.
Man har ju inga allianser eller gränser att upprätthålla.
Att man kan mer få gifta sig av kärlek idag, det är väl underbart.
Det är väl underbart. Men det är klart, det finns en grupp människor som anser att det här med blott blod är jätteviktigt. Och de kritiserar såklart den nya tidens kungliga äktenskap och menar på att det blåa blodet, det tunnas ut. Det är någon slags här mystik där.
Alltså, liksom. Det är ju bara en konstruktion från början.
Det är en konstruktion.
Man kanske ska upplysa om det. Det finns ingenting som heter blått blod.
Nej, det är mer symboliskt hur de talar om det då. Liksom. Andra anser att det är bra med nytt blod och de kungliga familjerna. Att man som modern kungafamilj idag måste anpassa sig till den nya tiden. Men faktum är faktiskt att, jag vet inte om du kommer ihåg det, Maria, men prinsessa Madeleine, hon sa ju en intressant sak i en intervju med tysk tv.
Ja, just det. Och det var inte så länge sedan.
Det var inte så länge sedan.
Det var väl i samband med lanseringen av hennes hudvårdsserie,
ja,
tror jag.
Ja, det var det. Men då sa ju hon att hon är mer tysk än svensk på grund av sin farmors ursprung och även sin mammas ursprung. Så att, jag menar, kungligheterna, de är också medvetna om det här liksom. Mm. Men just den här frågan...
Sen är det ju populärt att säga så i en intervju i tysk tv.
Ja, jo, men såklart. Mm. Men på frågan då om den här kungliga börden späds ut, ja, då beror det på vilket perspektiv man anammar helt enkelt. Anser man att det är viktigt med gener, ursprung och blott blod, då tycker man ju att den moderna kungliga familjen, att de är utspädda. Och anser man att det inte har någon betydelse, då betraktar man kronprinsessan som kunglig i sin egen rätt, oavsett var hennes mamma kommer ifrån eller hennes farmor kommer ifrån. Så att där får man ta det perspektiv man känns bäst.
Nu kommer en fråga från Bodil. Ännu en fråga i efterdyningen av kungens födelsedagsfirande. Victoria hade en kunglighet från Serbien, om jag inte har helt fel, till bordet. Vem var det? Måste vara någon av högre rang med tanke på hennes ställning. Har aldrig talat om någon kung i dagens Serbien. Är inte landet republik?
Jo, Serbien är en republik. Och gäster då på kungens 80-årsdag var kronprins Alexander och kronprinsessan Katrin och arvprins Filip och prinsessan Danica. Och Alexander, håll tunga rätt i mun, säger jag till mig själv. Alexander Karadjordjevic, hoppas jag säger rätt.
Men va? Det var ju helt otroligt.
Ja, annars får ni... ni lyssnare får mejla in och vara arga om jag säger fel. Men han är tronarvinge då till Serbiens numera avskaffade kungahus. För det var ju så att kungafamiljen styrde ju dåvarande Jugoslavien fram till att kommunisterna tog över makten. Och det var ju efter andra världskriget och då avsatte man monarkin. Och familjen då, de levde i exil fram till år 2000, millennieskiftet. För då fick de, då kunde de återvända till Serbien. Och prins Filip, han är då född i Virginia i USA. Och hans fru är dotter till den kända serbiska konstnären Sile Marinković. Mm-hmm. Ja, svenska kungahuset, de har ganska starka kopplingar till det serbiska. Och kronprinsessan Victoria, hon var faktiskt en av hedersgästerna och även så kallade kuma, eller koma. En sorts hederstärna då när prins Filip gifte sig med Danica.
Det har jag sett bilder på.
Ja, det är ganska fint. Hon står och håller ett ljus.
Ja, precis. Mm. Okej, vi tar en fråga här. Jag undrar varför kungligheterna, inom parentes kungen, kronprinsessa med flera, talar om sig själva som man och inte jag. Det låter illa och känns osäkert att säga jag tycker, upplever, jag uppskattar exempelvis är mer tydligt och mer professionellt sätt att tala. Till exempel när kronprinsessa Victoria säger att man uppskattar att bli firad när det gäller henne själv.
Det här är ett retoriskt grepp.
Men vi börjar med, håller du med henne här? Marianne heter hon.
Ja, men det är ju så här, när man säger jag tycker, jag tänker, jag känner, då blir det ett statement att så här, det är mina känslor, mina tankar och så vidare. Säger man, så blir det mycket mer allmänt och lite ofarligare och lite mer med distans.
Vissa säger ju att om man använder, till exempel om vi sitter i ett möte, flera, så tycker jag någonting. Så säger, ja, man kan ju tycka att vi inte borde göra så här. Alltså folk förstår ju att det är jag som menar, men det kan också vara lite fekt kan jag tycka ibland. Men jag förstår att det liksom är ju en kontext. Så säg nu när det gäller specifikt kungligheter, hur tänker de?
Det är inte bara kungligheter, många politiker använder ju också man. Därför att det då, det skapar lite en distans. Man har inte den här personliga kopplingen till det man talar om. När kroppsen säger man uppskattar att bli firad, så det blir mer allmänt, lite mer distanserat.
Fast där tänker jag att man skulle kunna säga, jag uppskattar att jag blir firad så här fint. Det blir ju också som en liksom eloge till de som har firat.
Ja, men verkligen.
Det är lite semantisk fråga. Det.
Ja, verkligen. Men också intressant, för att jag upplever att många officiella eller offentliga personer oftare säger man. Och om man som kunglighet gör det, så är det också, man skapar den här distansen till någonting som, det blir inte lika personligt.
Nej.
Så det är mitt svar.
Har du hört någon av någon gång prata om sig själv i tredje person?
Av kungligheterna?
Alltså att exemplifiera, om vi säger så att kronprinsessan, att hon skulle säga kronprinsessan uppskattar jättemycket att bli firad så här.
Nej, det har jag aldrig hört.
Det lät jättekonstigt.
Det skulle vara jättekonstigt grepp att hålla på så. Nej, det har jag inte hört. I så fall om man skulle vara lite ironisk när man säger någonting. Och lite skojig liksom.
Ja, precis. Spexa till det lite. Ja. Och då måste ju det vara uppenbart att det är ironiskt så folk begriper det. Precis. Jag har faktiskt en kollega back in the days. Alltså nu pratar vi ganska lång tid tillbaka. Han pratade om sig själv i tredje person.
Men det blir ju jättejobbigt.
Ja, det var som, och han var liksom också lite högre upp än mig i hierarkin. Så det var inte så att jag kunde hur som helst bara, men varför gör du så här? Utan man bara fick leva med det.
Men det är ungefär som jag skulle säga så här.
Det var jättelustigt.
Ja, men Jenny tycker det är väldigt roligt att sitta och spela in podd idag. Jag känner mig ju schizofren. Jag skulle ju uppfattas som schizofren om jag pratar med själv i tredje person.
Jag måste testa lite. Ja, men Maria är sugen nu på en liten kopp kaffe, en liten slurk kaffe här. Nej, det låter jättekonstigt.
Nej, men det går, så kan man inte hålla på.
Han gjorde det,
ja.
Det var konstiga möten.
Ja.
Okej, vi går vidare. Vi tar en liten fråga.
Ursäkta mig, men det kvalar ju faktiskt till att vara lite sinnessjuk. Och hålla ett möte och prata om sig själv i tredje person.
Det var inte så att vi jobbade upp så länge, så jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Eller jag, kan det varit så att han försökte vara ironisk i vissa sammanhang och jag inte förstod det?
Ja, kanske
kan det vara
han
så.
Kanske försökte vara rolig liksom.
Ja. Så kan det vara. Okej, Här kommer från Mona. Hej bästa podden, säg att ett kungapar inte kan få barn tillsammans. Vad händer då? Kan de adoptera? Vad tror ni?
Ja, man kan absolut adoptera. Vi får ju ofta den här frågan till podden, den återkommer hela tiden. Och svaret är detsamma. I Sverige har ett adopterat barn samma rättigheter som ett biologiskt. Och därmed måste ett adopterat barn ha rätt till tronen. Och jag vet att en del andra kungliga experter har sagt tvärtom, men det är så här. Svensk lag gäller även kungafamiljen. Jag tror att idag har det blivit enorma protester om ett adopterat barn inte skulle ha rätt att bli regent. Det är inte något ovanligt med adoption i kungliga kretsar. Jean-Baptiste Bernadotte, han adopterades av Karl den 13:e som var barnlös. Och Jean-Baptiste Bernadotte blev ju Karl den 14:e Johan av Sverige. Den första i ätten Bernadotte. Så det här är egentligen inga konstigheter. Skulle vi hamna i den här situationen i framtiden, låt säga att Estelle adopterar ett barn, att hon inte kan få barn på naturlig väg. Jag tror inte det kommer råda några tveksamheter alls att det här barnet kan bli framtida regent.
Men okej, vi tänker oss ett litet tankeexperiment då.
Mm.
När Håkon, nu är vi, om jag är norska kungahuset, om då kronprins Håkon, när han träffade Mette-Marit, som då hade ju en son från en tidigare relation.
Marius.
Precis, Marius. Om Håkon hade, nu har ju Marius en egen pappa, Mårtenborgs, men skulle Håkon ha adopterat Marius så hade ju Marius varit kronprins.
Ja, och därför tror jag att Håkon aldrig skulle adoptera Marius, för att jag kan tänka mig att man vill att det ska vara det gemensamma barnet mellan Håkon och Mette-Marit som då blir tronarvinge. Det här, Marius kommer ju från en annan relation med Mette-Marit, med en annan pappa. Låt säga om Mårtenborg då inte hade funnits i livet längre, så tror jag ändå inte att det hade skett någon adoption. Just på grund av att Håkon och Mette-Marit säkert vill att gemensamma barnet ska... Att det skulle då bli tronarvinge.
Men du förstår min fråga?
Jag förstår frågan, ja. Mm. Ja, och okay. I teorin, ja, hade Håkon adopterat så hade ju Marius haft rätt då till tronen.
Okej. Okay. Då tar vi en fråga från Monica. Hej Jenny Maria, jag har en fråga. Jag tittar på tronen på SVT för andra gången. Och i ett avsnitt får man se när Silvia tittar på deras förlovningsintervju. Och då säger hon att hon inte hade lärt sig svenska innan de skulle gifta sig. Och att hon tyckte det var jobbigt under intervjun när hon skulle prata svenska och kungen inte ville hjälpa henne. Och jag undrar varför hon inte hade studerat för att lära sig svenska. De var ju ändå tillsammans i cirka 4 år innan de gifte sig, så hon hade ju haft tid på sig att under de åren lära sig svenska om hon nu visste att hon skulle leva i Sverige. Nyfiken på svar.
Ja, nej, men drottning Silvia studerade svenska och hon kämpade hårt. Det skedde ju nog kanske egentligen mer intensivt efter förlovningen. Antagligen inte så mycket tiden innan. Men då hade hon en privatlärare som hjälpte henne. Men det var svårt, för hon hade ju inte heller så mycket tid. Hon var ju rikets första dam och hade liksom uppgifter, representation och sådär.
Alltså hon hade ju inte det innan förlovningen.
Nej, men då hade hon också ett jobb och en karriär. Och hon jobbade väldigt, väldigt mycket. Och när hon väl kom hit till Sverige så var det ju tid för bröllopet och allt vad det innebar med förberedelser och sånt.
Kring det, ja.
Men i biografin Drottning Silvia från 2001 så tog hon faktiskt själv upp ämnet och då sa hon så här. Många undrar varför jag fortfarande har accent när jag talar svenska och jag förstår vad de menar. Man får dock tänka på att när jag kom till Sverige så var jag redan 32 år. Jag talade 6 språk. Då är det svårt att börja med ett nytt.
Och sen är ju inte, även fast Silvia är ju uppenbarligen otroligt språkbegåvad, något annat kan man ju inte säga, men svenska är ju inte heller ett lätt språk. Och jag, faktiskt, jag tittade på SVTs den här, året var 1976, det var ju då när deras bröllop var och förlovningen och den här, när de satt i den här gröna soffan och skulle då berätta att de skulle förlova sig. Och jag tyckte att kungen var lite taskig. Alltså det där med att hon fick ju någon slags fråga från någon journalist om, jag kommer inte riktigt ihåg, jo det var hur ni träffades eller någonting. Och då så skulle hon svara och då tittade ju hon på kungen och på något sätt sådär, ska jag säga det, alltså ska jag prata på svenska? Prata på svenska, ta det på svenska du. Och jag menar, det är inte så himla lätt och i den situationen.
Nej men jättesvårt, vilken press. Ja, men, och kungen ja. Inte riktigt vill hjälpa henne där.
Nej, men det är lite hans... Jag får att hon sa någonting efterhand, att det var liksom hans humor.
Ja, men det är också lite hans grej. Så han vill ju också att barnen ska kunna klara saker själva. Du har ju också, jag tror Victoria nämnde någon gång så här att Och det är också att man ställer inte in. Har man en förkylning eller lite småsjuk, man ställer ändå inte in. Utan han är ju väldigt plikttrogen och man ska klara sig själv och det ska finnas en styrka i det. Liksom.
Har vi besvarat den där frågan, känner vi?
Ja.
Då kommer en fråga från Beatrice som hon har skrivit in till din Insta-konto, Kungligt med Deny. Hon undrar, om vår kung har vigselring, varför har han inte på sig den? Har han inte det? Jag har liksom inte tänkt på det.
Jo, han har en vigselring och han bär den, jag ska inte säga under för då låter det som att han bär dubbla ringar, men han har ju en släktring på vänster lillfinger. Mm-hmm. Och då har han liksom vigselringen innan han trär på släktringen, så trär han på vigselringen, förstår du?
Mm-hmm.
Så inte under, men liksom han bär vigselringen först och sen kommer då den här. Och det gör att man inte riktigt ser vigselringen.
Okej, lite... så att han har den där, men den är inte lika synlig.
Ja. Sen finns det faktiskt en tradition i vissa kungahus att mannen då inte bär ring. Som prins William gör ju inte det till exempel. Mm-hmm. Jag tror inte kung Charles bär vigselring heller. Så att det är lite olika traditioner. Men kungen, han har en och han bär den.
Okej. Okay. Det var ett antal frågor och vi har väldigt många fler, så det blir fler frågeavsnitt, ska vi säga. Och det finns så mycket att prata om varje fråga.
Ja.
Mycket spännande frågor då. Så skicka in dem till kungligt@aftonbladet.se så kommer Jenny besvara. Eller då på din Insta, Kungligt med Jenny.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.